Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Hej Erik, välkommen till avsnitt 30.
Tack Olle. Välkommen ska jag känna. Nu är det Erik special. Vet du vad en Erik special är förresten?
Nej.
Det är en calzone med mozzarella och pizzasallad på. Det är en Erik special om du åker till Grums. Men
pizzasallad på, för fan vad det är ljusigt.
Ja, det är det. Men det är en Erik special.
Du lämnade oss mens vi fann ut detta.
Ja, nu är det dags för mig att bli allvarlig då. Olle, du har berättat, du har kallat det krönika, du har kallat det skräckhistoria, du har kallat det...
Jag har varit kreativ med formaten. Tack.
Ja, du har varit så himla kreativ med dina format. Och du har hittat, du har hittat 5 olika format jag räknat till i vilka du kan gnälla över hur jobbigt det är att vara handikappad. Och sist var det nu när det var en skräckhistoria. Som inte var någon skräckhistoria utan det handlade bara om att du inte kunde andas en morgon. Oj vad jobbigt. Berätta det för folk med astma. Lever de i skräckfilm då eller? Nej men kom igen. Jag blir lite anfodd på fotbollsträningen. Jag ska skriva till creepypodden om det. Ja, kul. Nej, men så nu ska jag göra samma sak då. Som jag har retat till för.
Vad som bäst om?
Jag ska berätta om ett jobbigt år i mitt liv. För att det är flera som har sagt av mina kompisar att jag verkar så osympatisk. Mm. Och min mamma sa också att om man inte känner mig så låter det som att jag bara sitter och mobbar dig. Om man är nytillkommen lyssnare.
Det är inte svårt att välja vilket av alla år som du mått sämst.
Ja, men, du menar att jag mått dåligt i så många år så att
ja, det är så.
Vart jag än slår ner så kommer det låta sorgligt. Ja, nej men det är ju så. Ja, men det här är ett av de värsta då kanske. Det handlar om en tid när jag drack väldigt mycket. Helt enkelt. Säg inte så. Jag har liksom tänkt mycket på det här med hur det är när man, varför man återfaller och varför man, ja. Nu kör vi den. Är du taggad?
Åh, så spännande. Så blir
det. Ja. Det här är ju liksom din arena det här med att skriva. Det är ju ditt fält.
Mm.
Det är spännande. Okej. De första åren efter studenten bodde jag tillsammans med min kompis Nils på Herrhagen i Karlstad. Det var en tid då jag levde väldigt intensivt och sov väldigt lite. Jag minns till exempel en natt när det var fest på campus vid universitetet och några ungdomar hoppade sönder en balkong på en av studentbostäderna så att ett helt trapphus rasade in. Flera blev skadade och det såg ut som ett bombnedslag. Det kom fort en massa ambulanser och poliser så jag och mina vänner drog oss tillbaka till en efterfest istället. Men så fort jag satt mig ner på efterfesten ringde min telefon. Det var ett alarm som sa att jag måste gå upp. Klockan var 8 på morgonen och jag hade arbetsintervju om en halvtimme. Jag skyndade mig till intervjun. Den gick bra och en vecka senare började jag för första gången jobba som personlig assistent. Milo levde som musiker i södra Europa tills han var ungefär 30. Då blev det krig där och han tog med sin familj till Sverige. Här jobbade han som ingenjör och levde för att träna. En dag när han klev av liften längst upp i en slalombacke vek sig benen under honom. En vecka efter det fick han veta att han led av något som hette ALS. Nu satt han här, ett år senare, och kunde varken köra sin bil, sköta sitt jobb eller hålla om sin fru. Han var helt fast i permobilen. Han kunde inte ens gå ner på knä och be Gud om hjälp längre. Ofta blev han slemmig i halsen och då kunde han inte andas. Snabbt slog vi på slemsugen och räddade hans liv. Nästan varje dag såg han döden i vitögat. Jag var den första manliga assistenten han hade och den första som orkade lyfta honom helt själv. Dessutom hade jag körkort. Detta gjorde att han för första gången sedan han blivit sjuk kunde använda sin bil. Det första stället han ville åka till när vi satte oss i bilen var en fabrik några mil bort. Det året hade de byggt ut och gjort fabriken dubbelt så stor. Två enorma silos med skorstenar hade tillkommit och Milo förklarade för mig att det var han som hade designat dem. Det var hans sista arbetsuppgift innan han blev sjuk. Han hade aldrig ritat något så stort förut. De där två silosarna var höjdpunkten i hans karriär. Och det här var den första gången han faktiskt såg dem på plats. Jag såg att han blev riktigt stolt och lycklig. Jag tyckte om mitt nya jobb och ganska snabbt blev vi vänner. Under nattpassen hos Milo jobbade vi två och två. Man fick betalt för att vara vaken, men de flesta fuskade lite och sov en stund mellan att vi vände på honom eller hostade honom. Jag sov aldrig. Jag drack. Milo hanterade sorgen över sin plötsliga sjukdom på ett väldigt typiskt manligt sätt. Han ljög för omvärlden och sa att allt var okej. Sen drack han så mycket vin att han själv trodde att allt var okej. När han till slut somnade på kvällen brukade jag smyga ut i köket och ta över stafettpinnen. Jag satt där och söp hela nätterna. Och för en gångs skull kände jag också att allt var okej. När den andra assistenten vaknade på morgonen och vi åkte bussen in till stan tillsammans skämdes jag alltid och jag var rädd att de skulle märka att jag var full. Även den dagen jag slutade hos Milo var jag full. Jag var för feg för att berätta det för honom, så jag ringde chefen. Jag hade sparat ihop en massa pengar och ringde från O'Learys på Arlanda. Jag och två vänner skulle åka till USA. I Karlstad hade jag fastnat i samma mönster, en ond spiral med dåliga vänner. Efter resan skulle jag stanna i Stockholm och bli en ny person. Jag skulle inte ljuga och det första året skulle jag hålla mig helt nykter. När jag kom hem från USA stannade jag alltså i Stockholm. Men väl på plats kände jag mig ensam. Efter att mitt liv hade gått i 180 senaste åren var det kanske bra också. Jag behövde nog varva ner lite. I en hel vecka låg jag på madrassen i min tomma lägenhet utan internet och såg samma tre filmer om och om igen. Så här länge hade jag inte varit nykter i sträck sedan jag fyllde 16. Efter några dagar gick jag till McDonald's, kopplade upp mig på deras gratisnätverk och mejlade chefen från Karlstad. Hon som jag sa upp mig till en månad tidigare. Jag sökte ett nytt jobb, men inte därför att jag behövde pengarna, utan därför att jag behövde en vän. I slutet av november började jag min inskolning hos en kvinna som heter Fredrika i Stockholm. Hon hade också ALS, men hon var drabbad på ett annat sätt än Milo. En av de första sakerna som angreps på henne var tungan, så hon kunde inte prata längre. Förra sommaren hade hon varit 46 och suttit på en bar på Söder, när hon såg sitt livs kärlek komma in genom dörren. Andreas hette han. De blev kära direkt och senare den hösten flyttade de ihop. Då hade hon varit lyckligare än någonsin. Efter 2 månader i lägenheten, när hon hade varit och handlat, vek sig benen för henne när hon gick i trappen. Så var sjukdomen igång. Nu satt hon själv i en permobil 10 månader senare i en handikappanpassad lägenhet på andra sidan stan
Hon kunde inte gå, lyfta en gaffel eller tala. Sambon Andreas hade flyttat någon annanstans när hon behövde handikappanpassad lägenhet. Han hälsade fortfarande på ibland, men det verkade faktiskt göra henne mer ledsen än glad. När hon såg honom var det som att peta i såret. Hon hade förlorat nästan allt som gjorde henne till människa. Och ganska ofta sa hon att hon bara ville dö. Ibland kändes det som att Gud hade bestämt sig för att hon var färdig på jorden och att hon skulle komma hem till himlen. Men att Gud sen ångrade sig efter ett tag och lämnade en liten bit av henne kvar. Han lämnade en liten bit av henne här nere så att hon kunde ta hand om mig den där första hösten i Stockholm. Hon blev min första vän här. Jag sov nästan varje natt hemma hos henne det första halvåret. Hon blev min bästa vän och med henne kändes det inte jobbigt att vara nykter. Nu hade jag hållit uppe i flera månader. Jag pratade vanligt med henne och hon svarade genom sin Tobi-dator. En dator som man styr med ögonen. Det var kul att vara med henne och jag kände mig verkligen behövd. Ofta fick hon muskelspasmer. Hennes kropp spändes, hennes tänder började hacka och hon skrek rakt ut i panik. På det sättet spenderade hon typ 4 timmar om dagen. Hon kunde inte kommunicera utåt under attackerna eftersom tårarna i ögonen kom i vägen för Tobi-datorn. Det enda jag som assistent kunde göra var att mosa in en tablett Stesolid i munnen på henne, försiktigt lägga henne på sängen och bara vänta. En gång när jag tryckte in den där tabletten råkade hennes tänder nypa fast min tumme. Hon bet mig. Hennes käke hackade så snabbt och hon hade råkat bita sig fast. Käken låste sig på min tumme. Det gjorde så jävla ont. När jag försökte dra loss tummen följde hennes kropp med. Och hon var en halv meter över sängen när greppet till slut lossnade. Hennes kropp föll hårt ner på sängen och spasmerna blev mycket värre. Jag hade aldrig sett henne skaka så här mycket förut. Plasthandsken hade gått sönder på min tumme och det strömmade blod från bitsåret. Jag var inte arg på henne, men jag tyckte väldigt synd om mig själv. Först, innan jag lindade in tummen, gick jag till medicinskåpet och slängde i mig 2 Stesolid och en tramadol. Jag behöver tabletterna därför att jag har ont, sa jag till mig själv. Dagen därpå gjorde det fortfarande ont i tummen, så jag tog några till. Och så var vi igång igen. Några av nätterna när jag låg där på soffan och käkade tabletter, frågade jag mig själv. Vad fan är det för fel på mig? Andra brusar sig för att bli bänga och ha kul. För mig verkar det här vara det enda sättet att bli normal. Vi firade både hennes och min födelsedag ihop på jobbet. Vi gav varandra julklappar och vi såg julkalender tillsammans varje morgon. Jag jobbade även på nyårsafton. Då skulle Andreas sova över. Han var finklädd. Vi 3 åt lunch ihop. Smörgås. Vi var alla överens om att det är smart att äta något litet till lunch eftersom på kvällen så brukar det bli så himla mycket mat på nyår. Andreas var snäll och ställde upp som assistent så att jag inte skulle behöva jobba nyårsnatten. Ni ungdomar har ju bättre saker att göra på nyårsafton än att jobba, sa han. Jag sa att jag höll med. Egentligen ville jag stanna kvar hos dem. Men jag lämnade dem och gick istället hem och la mig på sängen som han sa till mig. När jag vaknade av raketerna på 12-slaget kom tårarna för första gången på flera år. Jag bestämde mig för att ge upp. Jag klarade inte av ensamheten längre. Och jag klarade fan inte av nykterheten heller. Så dagen därpå tog jag tåget till Karlstad för att ladda upp med lite glädje. Jag hade ju flyttat för att börja om på noll. Men jag hade helt glömt hur jävla tufft det är att vara på noll. Några timmar efter att jag kommit till Karlstad satt jag i en bil på väg till en fest. Med en cigarett och en öl i baksätet. Någon frågade om jag visste vad som hade hänt med min gamla kompis Diana. Om jag visste att hon hade tagit en överdos. Om jag visste att hon hade dött i pojkvännen Alexanders armar för en vecka sedan. Det visste jag inte. Så höjde någon annan musiken i bilen och vi festade vidare hela helgen. På söndag, när jag var bakfull och var på väg till tågstationen, gick jag förbi Milos hus och fick lite dåligt samvete för att jag bara hade lämnat dem i sticket och sagt upp mig på telefon så där. Så jag öppnade arbetslagets chatt för att kolla om jag kunde få komma in på en kaffe eller något. I gruppchatten, där jag hade stängt av notiser ett halvår tidigare, såg jag att de andra hade skrivit "Vila i frid, Milo" för några månader sedan. Skickade ett hjärta i chatten, gick vidare till tåget och åkte hem till min tomma lägenhet. Nu hade jag fått bevis på att även om Stockholm var kallt och ensamt så var Karlstad faktiskt inte bättre. Jag hade gjort rätt i att flytta trots allt. Och om jag inte gjorde det för mig själv så skulle jag bli nykter för henne. För Diana, tänkte jag. Ett år senare. Pandemin har kommit till Sverige och mina studier flyttas över till distans. Jag har varit på resa och stökat en månad. Bestämmer mig för att åka till Karlstad för att fortsätta stöka ett tag till. Nu när jag ändå inte behöver plugga på plats. Flera av mina vänner säger att jag verkar manisk. Att jag är galen i blicken. Men jag har kul. Jag sover ingenting. Äter ingenting. Men mår ändå bättre än någonsin. Någonstans i bakhuvudet vet jag om att vändningen är på väg. Att bakfyllorna och lögnerna andas mig i nacken och att de snart kommer komma ikapp mig. Därför springer jag ännu fortare framåt. Det blir höst och en morgon står jag och röker utanför tunnelbanan i Skanstull när min gamla kollega Maria från jobbet hos Fredrika ropar hej. Jag kastar snabbt cigaretten på gatan och ler. Frågar hur det är med henne. Innan hon svarar avbryter jag med en till fråga. Tror du att jag får komma till Fredrika på en kaffe kanske? Trots att det är pandemi. Maria berättar att Fredrika har varit död i 4 månader. Och att nu måste hon skynda vidare till frisören. Jag kollar ner på cigaretten. Halva är kvar. Tar upp den, tänder och fortsätter röka.
Det här var Petra Sjöstedt.
Men Olle.
Halva cigaretten. Varför?
Men Olle, jag berättar om 3 av mina vänner som har dött och du kallar det pretentiöst.
Jag har en mycket stor invändning. Och det var ju...
Varför, vem fan har invändningar på något sånt här? Säg bara, jag beklagar att du har gått igenom det här.
Ja, vad tufft och jobbigt du hade. Och jag är invändning med dig. Men du hoppade över en väldigt stor händelse under pandemisommaren.
Ja, vad var det då?
Ja, det var jag.
Han började hos dig det året?
Mm.
Är det sant? Ja, jävlar, just
det. Du bara skippade.
Jag satt och tänkte när jag skrev ner det där igår natt. Så här, vad fan var det jag gjorde då då? Och så då bara snabbspolade. Jag bara, helt plötsligt var det höst. Just det, då jobbade jag hos dig. Ja.
Så ovisst var jag för dig.
Men då kan ju du fylla i att jag inte mådde så jävla bra den här sommaren.
Nej, det var speciellt att ha dig hos sig.
Maniskt, är det rätt?
Ja, det var väldigt bekräftelsesökande var det.
Mm.
Vad är det än du då? Ja, vad äter du? Är det här den bästa äggen du har fått?
Annars är inte värdet skit om det inte var den bästa upplevelsen i ditt liv. Nej, jag tyckte väl inte att det hörde dit när jag jobbade hos dig. För då har jag ju inte...
Jag tog hand om dig, jag glömde mat. Och det får man ingenting för.
Nej, men jag pallar väl inte skriva så här. Och sen blev allt bra. Det är ju inte heller riktigt sant. Eller jag har ju mått dåligt efter det där också. Värre till och med.
Men det är utlämnar.
Ja, men hur jävla långt vill du att jag ska berätta då?
Ja, du hade ingen stopptid. Så varför kör vi inte på 10 minuter till?
Varför ska du vara så? Fan.
Men det är ett jobbigt med också, du vet.
Mm.
Ja, för du vet här hur jobbigt jag tycker är att äta inför folk.
Att äta?
Mm, det är jobbigt. Ja, för det tar ju så lång tid. Jag blir ofta kladd i munnen. Vi måste dela maten och sådär. Känner jag mig som barnfru jävligt.
Ja, Ja, det är som att när du äter, Olle, det, du vet, sån här kung fu-mästare. Alltså de riktigt skickliga byäldste. Ja, men liksom kung fu-tränaren som bor längst uppe på berget. Han kan ju fånga, med sina såna här ätpinnar så kan han fånga en mygga som flyger.
Mm.
Och när en ung kung fu-student står och liksom försöker fånga en mygga. Så ser det ut när du sitter med den stora gaffeln och försöker fånga potatismos. Och så känner man så här, fast nu är det potatismos på hela bordet, Olle. Och du har fortfarande inte träffat. Hur kan man missa när det är en kvadratmeter potatismos? Du är dålig på att äta. Det kan jag med. Det går långsamt.
Ja, det är besvärligt.
Du ser ut lite som Jokern, har du tänkt på det? Kommer du ihåg när jag serverade ketchup tre en gång? Och sen sa att du kommer aldrig få äta ketchup inför mig igen. För jag har sett The Dark Knight och den är väldigt läskig. Du ser ut precis som Joker. You wanna know how I got these scars?
Ja, det var då en ledig post igen. Och då förra, nu när det var jul. Då satt vi då runt bordet med några nyingifta släktingar.
Är det Pelle som har gått och raggat på sig någon? Har han beställt hem någon kvinna från Thailand? Eller vad är det vi snackar om?
Nej, det är Pelles son som har...
Pelle har en son?
Jaha. Men
hur många fingrar har den sonen? Men okej. Okay. Så det är nygifta släktingar. Och de var inte med på jul. Men nu var de med på påsk, eller?
Ja, de var med på jul. Men de var då farmor skrapade det här. Och då i alla fall då. För då köper den på grund av ett jobbet som vanligt. Och när vi börjar äta, då flyttar hon tid, farmor. Och så säger hon... När du sväljer, låter du som en anka.
Shit. Ja, det var grovt.
Det är så jävla grovt.
Hon menar som ett kvack.
Ja. Ja, precis. Ja, en kvar anka liksom.
Vad betryggande. Jag tänkte att när vi har varit kompisar om liksom 10 år, då kanske jag kommer vara trött på liksom reta dig för... olika handikappade grejer. Men din farmor har inte tröttnat än på 25 år. Vad skönt. Nu kokar min mamma tevatten här. Får vi väl stänga av då helt enkelt. Det är hennes passivt aggressiva sätt att säga håll käften inne på rummet, Erik. Åk hem till Stockholm. Nu ska mamma ha te. Jag ska upp och jobba imorgon morgon, Erik. Stäng av datorn. Klicka bort den där handikappade jäveln. Ja. Tack för idag, Olle.
Tack själv. Det var mysigt.
Ska du säga några avslutande ord?
Jag slängde cigaretten på marken.
Dra åt helvete.
Jag tog upp den tänderna.
Alltså, dra åt helvete. Hej då.